Varmt, varmt välkommen till Nemo möter en vän, och det är jag som är Nemo Hedén. Och vad är det här för podd då? Jo, detta är en intervjupodcast där jag slår mig ner med en intressant och spännande svensk kändis och försöker liksom komma under ytan på den här personen. Jag försöker skala av dessa intervjuobjekt som man skalar av en lök, lager efter lager efter lager, och jag vill liksom komma in till deras innersta väsen och få dem att öppna sig på ett sätt som de kanske inte har gjort tidigare i andra intervjuer. Och jag tycker att jag lyckas ganska bra med det ibland, och ibland lyckas jag inte alls. I dagens avsnitt så kanske jag lyckas helt okej i alla fall. Det återstår att se, och det är ju upp till er att avgöra helt enkelt. Veckans gäst är ingen mindre än höjdhoppslegendaren Patrik Sjöberg, och jag är mycket glad att det är just han som är gäst i avsnitt nummer 320 av min podcast. Jag tror inte Patrik behöver någon närmare presentation. Han är ju verkligen en A-kändis som hörs och ses lite överallt. Och ja, vi hade ju nykterheten gemensamt, och vi hade lite andra grejer gemensamt också. Så jag tycker det här blev ett fint snack, ett givande snack. Och han var väldigt generös och bjussig med skvaller från diverse produktioner som han har medverkat i. Ja, ni får ju höra själva, ni kommer nog förstå vad jag menar. Den här podden spelades in på Clarion Hotel Post i Göteborg, och jag vill tacka dem väldigt mycket för den generositeten. Jag rekommenderar det hotellet varmt för alla som ska till Göteborg, för det är ett fantastiskt hotell. Mitt favorithotell i Sverige faktiskt. Och jag heter Nemo Hedén på Instagram. Ni får gärna följa mig där, då blir jag superglad. Vill ni med något kan ni också mejla mig på nemohedén@gmail.com. Där kan ni önska poddgäster eller bara skicka ett mejl och kolla läget med mig. Jag blir alltid glad när ni mejlar mig. Och den här podden klipps precis som vanligt av LL Experience AB, som bland annat gör Göteborgs podden. Nu tycker jag att jag ska sluta snacka, för nu ska vi dra igång det här härliga snacket. Plats på scen för Patrik Sjöberg i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 320. Och här kommer en liten jingle.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Ja, vi kör Nemo möter en vän med Patrik Sjöberg.
Yes.
Som langar ner en trio.
Två till och med.
Två?
Ja.
Hur mår du?
Nej, jag mår bra, lite ont i huvudet bara.
Ja.
Var stressigt idag.
Ja. Jag fattar det. Du, när du gjorde entré nere i hotellobbyn förut, så tänkte jag på någonting. Det är någonting med dig. Alltså, du har sån jävla pondus när du kommer gående. Någon slags energi som gör att man känner att nu är man på sin vakt lite grann.
Alltså?
Jag känner som det. Jag vet inte vad det är, men det är så här, man vill liksom inte... Jag vet inte vad det är. Är det någonting som du förstår själv, eller?
Jag har aldrig träffat mig själv så jag vet inte. Men... Nej, men jag är ganska lätt att göra med. Jag har inte... Jag tror folk blandar ihop lite min längd kanske. Bara volym, kropp, som gör att folk kanske reagerar. Mm. Jag är lite större än de flesta liksom, så att det är väl det som folk kan missta sig på.
Mm. Men tycker du om att det finns den här direkta respekten för dig när du kommer in i ett rum?
Jag tänker aldrig så.
Nej.
Jag vet inte... Det är samma när folk frågar, tycker du inte det är jobbigt när folk känner igen dig? Alltså, jag har varit officiell människa sedan jag var 16 år. Det är alltså 30, vad fan blir det? Jag är 55 nu. Så jag har levt hela mitt liv liksom att vara igenkänd. Så att det är ingenting som... Jag märker väl min dotter som aldrig har velat vara igenkänd. Hon... brukar berätta för mig när vi sitter och käkar eller om vi är någonstans att den och den tittar och så. Hon tycker det är jävligt pinsamt. Mm. Jag har liksom slått bort det för länge, länge sedan. Jag märker... alltså jag har inga problem att bli igenkänd. Jag kan vara på ställen där jag vet att folk känner igen den och jag bryr mig inte. Mm. För jag vet att jag kan alltid vara privat när jag känner för det, och det... Han är lite flummigt helt plötsligt, men...
Nej, det är intressant.
Och det är just det som är charmen med podd. Du får flumma hur du vill. Det är bara härligt och sväva gärna iväg. Det tycker jag är intressant. Men du, jag måste bara börja med att ta upp ett av mina favoritcitat från dig som jag tycker är så jävla kul. Jag brukar skratta åt det ofta för det är så jävla klockrent. Det är ju det här citatet du sa om Sven Nylander. Du sa en gång så här: om Sven Nylander har tagit kokain 6-7 gånger, då har jag varit med 8 av de gångerna.
Ja.
Det är jävligt kul.
Det, jag vet inte om det är något citat, utan det var bara en spontan reaktion när jag fick frågan. Nu är inte matte min starka sida, men jag har väl alltid känt att Sven Nylander, han ingår inte i min värld längre. Och om han finner, eller om han någon anledning han haft att säga att det var 6 eller 7 gånger, det är ju upp till han. Ja. Jag vet ju att jag har varit med fler gånger.
Jag ville bara ta upp det för jag skrattade så mycket åt det nu när jag hörde det. Det är jävligt roligt alltså. Men vi släpper det. Det här ska handla om dig nu. Men du, vi är ganska många som undrade vad som hände med er podd. Den var ganska stor, det var ju bra snurr på den. Den du hade gått ihop med den här guldtantssnubben.
Ja, vi... Jag visste ju att det... att det skulle bli många som lyssnar. Det har ju lite med det att göra också. Jag tror ni som är lite då färskare, även om ni är kända personligheter inom era gebit, jag har ju liksom, jag har gjort allting, både tv, radio och synts och hörts. Så att jag hittar en publik, det är ganska, det visste jag ju att det skulle inte vara något större problem. Det som jag misstog mig lite var, jag trodde att Alex då, som jag gjorde det med, att vi skulle kunna ha lite större dialog sinsemellan under inspelningen. Men det är svårt när en person är så totalt olik en själv. Det hade varit skitbra, olika uppfattningar och olika saker kan ju matcha väldigt bra. Men när man gör podd så måste man ju, man måste ju prata när det är radio. Det syns inte liksom, man kan inte skaka på axlarna eller man kan inte blinka med ögat. Det är liksom, det är inte, lyssnaren ser ju inte det. Och det där blev lite ohållbart, att det var ämnen som man måste läsa på lite. Nu försöker jag vara lite schysst här och...
Ja, verkligen diplomatisk här.
Nej, men alltså det går ju inte. Om man ska vara två som ska prata om saker, då måste det ju finnas ett litet flow. Och det...
Du måste ju som studsa.
Ja, och det går inte bara som då det här standard var. Att, ja, jag tycker inte som dig, men det är väl bra att man kan ha olika uppfattning. Man måste ju faktiskt förklara vad man har för uppfattning någon jävla gång. Och det kände jag väl att vi kommer inte längre än så här.
Var det någonting som var liksom droppen som fick bägaren att rinna över?
Nej, jag sa från början att vi gör 10 avsnitt och så ser vi vad som händer. Och det fanns väl i planeringsstadiet väldigt mycket mer. Men jag kände att det är väl lika bra att bromsa detta nu när det ändå inte... Vi fick inte in någon seriösa pengar så snabbt. Och då kände jag att jag ville tala på och mäcka med sånt i all evighet. För det behövs ju ändå slängas ut ett i veckan. Och det här var väl också lite oklarheter vad som gäller arbetstempo och så. Det är ju lite nackdel här med coronan. Då liksom. Det är ju svårt att få folk att kanske ställa upp då. Och definitivt att sitta i Uddevalla då, som han gjorde, det blir lite svårare då att kanske få med sig folk dit i långa loppet. Mm. Och det var lite sådana saker, så jag kände att det är ju inte hela världen att strypa det ganska efter 10 avsnitt och så sen hitta på något annat.
Hur tog han det då, att du inte ville säga vidare?
Jag vet faktiskt, jag har inte pratat så mycket med han efteråt. Han drog iväg på semester och jag blev väl lite irriterad när jag såg att man kunde käka sushi i Västerås på något jävla hak och man kunde äta den godaste pizzan i Uppsala och man kunde sätta bilen någonstans. Liksom, det förklarar jag väl för Alex att det där är ingenting jag är intresserad av. Alltså, du kan inte rida på mitt namn för att du själv åkt på semester på de andra ställena. Liksom det, liksom gratis pizza, det får du faktiskt styra upp själv.
Men hur kom ni i kontakt med varandra in the first place?
Det är inte så konstigt. Hans pappa gick i samma klass som Frank Andersson. Mm. Så de var barndomskompisar. Och jag träffade Frank med Alex då på några tillfällen. Och han hjälpte ju Frank med lite småjobb, lite små företagsgig och sånt. Så att det var väl, eller det har han gjort under de här 10 åren jag har känt han. Mm. Det här med podd, det var ju min idé. Jag tyckte att nu när vi ändå inte, eller när det ändå inte finns så mycket annat att göra, så kan vi väl testa att göra det. Mm. Och jag tyckte vi gjorde lite roliga grejer faktiskt. Det, om man ser till reaktionerna bland vissa grupper, så gjorde vi ett jävligt bra jobb, tycker jag.
Men podden är borttagen nu från överallt, eller? Jag har rykten om det.
Jag har ingen aning.
Nej. Jag hörde, det var någon lyssnare till mig som sa så här, fråga Patrik varför podden är borttagen.
Nej, Alex plockade bort våra, jag tror han missuppfattade mig. Han fortsatte nämligen i, det tog vi någon vecka, så hörde jag att han hade lagt ut och att han skulle fortsätta.
Aha, okej. Okay.
Mm. Och då skickade jag meddelandet att du kan ju inte köra i samma, under samma namn, med samma typsnitt.
Han ville ha dina fans, ta med dem liksom.
Ja, men du lurar ju lyssnaren, så alltså, du får ju fan göra om. Och då
tog längre allt kanske.
Jag klippte bilden då, att det bara blir guldtand. Och sen så, ja, sen tog han bort alla avsnitt, vilket jag har fått skit för de som då var med, som ställde upp. Mm. De undrar ju vad de har tagit vägen. Och det, ja, det är ju olyckligt. Mm. Det är ju liksom lite tråkigt att han inte fattade bättre.
Nej. Men du, visst var väl snack om att du skulle dra ihop en annan podd, va? Eller har jag läst fel någonstans?
Nej, vi har planer på att med ett litet all-star-team. Det gäller bara att hitta tid till det. Mm. Det alla kan. Så det är mycket möjligt att det kommer inom en ganska snar framtid.
Vad är det för gäng?
Ja, det är lite lösamma, så att Jan Emanuel kommer vara med på ett hörn. Bobo Krull kommer vara med på ett hörn.
Bra gäng alltså.
Ja, och sen Louis Marti, som då är känd i Stockholm, kan man säga.
Ja, jo. Jag känner igen namnet så uppenbarligen.
Ja, han kommer vara med också, så att det finns långa eller bra planer på vad vi ska hålla på med och så.
Mm. Bra teaser här i podden alltså.
Ja.
Mm. Du, hur gick...
Världsnyhet.
Ja, men verkligen. Ja. Nu har något tidningar något att bita i.
Precis.
Du, hur gick det egentligen med den där fortkörningen som du var åtalad för tidigare i höstas?
Jag vet inte.
Du hörde aldrig något mer?
Jo, för fan. Jag och delgivningsmannen springer ben av sig.
Ja.
Och jag har sett att Johanna missade samtal från Linköpingshållet. Så att jag förstår inte riktigt.
Vad förstår du inte?
Men alla nekar väl när man åker fast för fortkörning?
Jag vet inte, jag har inte kört kort.
Jag har alltid gjort det.
Ja.
Så att jag vet inte riktigt vad de håller på med nu. De ringde mig från någon tidning och sa att jag skulle på rättegång. Vilket också är jävligt märkligt, i och med att jag fått tillbaka körkortet.
Mm. Hur snabbt kör du?
Ja, det var inte så jävla farligt. 100... Vad kan det vara? 150 på 110, eller 147, 148 på 110.
Men då ryker vi körkortet, va? Ja. Du ska göra.
Ja, ja. Mm. Det är vad jag med i 2 månader.
Ja, ja.
Men jag har inte fått tillbaka det fysiskt, för jag var inte hemma när det skickades tillbaka till mig. Men
så det är oklart.
Jag har papper på att jag har körkort. Man kör ju faktiskt minst lika bra, men fan inte bättre än när man blivit av med körkortet.
Mm.
Du får ju in en ny dimension i själva framförandet av bilen om du då inte har den här plastbiten.
Mm.
För du blir ju jävligt observant och du vill ju inte utmärka dig, så att...
Du har ju en köra fort aura över dig.
Ja, det kan jag inte säga. Nej, men jag har ju visst, jag har kört jävligt fort genom åren, men jag tycker jag har blivit mycket, mycket bättre.
När kör du som allra fortast i ditt liv? Har du någon gång autobahn typ 300 någonting, eller har du så här?
Ja, men det är... Men det är också... Nej, men jag har väl kört både på fri väg och på motor, eller på, vad heter det, bana. Det är väl inte någonting att rekommendera.
Nej.
Köra 300 på autobahn. För det första så är du inte snabbast när du kör 300, så att du får fan ha koll både framåt och bakåt, för det kan komma en jävla idiot bakom den som ligger i 350. Så det är lite läskigt. Sen blir ju vägen enormt smal när du ligger upp mot 300. Den blir liksom, du får ju sån här tunnelseende, så att det är inte mycket som krävs. Eller det är, fördelen är väl att du märker ju inte när du är död. Du liksom, det går så jävla fort så att du inte du kommer inte märka när du krockar.
Fy fan alltså.
Men det är en tjusning, vad fan, att adrenalinet är ju det är svårt att toppa det med något annat.
Du, vi ska leka en liten lek som jag har döpt till associationsleken. Är du med?
Ja, jag är med.
Då kör vi associationsleken med Patrik Sjöberg. Första ordet är intervjuer.
Nödvändigt ont var det när jag var aktiv. Jag hade väl en bitvis jobbig relation med svensk media under många år. Däremot internationellt så var det, där hade inte media samma uppfattning om mig som man hade i Sverige. Så där hade jag inte ont av att sitta med i alla olika presskonferenser eller ställa upp då för speciella tidningar eller vara med på tv. Ja, det hörde ju till arbetet. Det var jävligt jobbigt ett tag när tidningar la ner mycket mer tid på saker som egentligen inte det, man inte behöver prata om. Jag i grund och botten var höjdhoppare och hade inte något behov av att varken synas eller höras på andra ställen. Och det kändes som att man blev tvingad av tidningarna till slut att ja, det handlar inte om höjdhopp längre. Det handlar om allt annat förutom höjdhopp.
Mm. Nästa ord är faderskap.
Det är det ultimata. Jag hade ju under min aktiva karriär, jag var ju väldigt rädd att bli pappa eller att ha liksom ett sånt förhållande där det fanns en möjlighet att det skulle bli... jag kände att det livet jag levde fanns inte möjlighet att bli en bra pappa i och med att jag aldrig haft någon egen pappa. Så det blev ju... Föräldrarna var ju dödsdömda egentligen när jag var aktiv, för det fanns ingen framtid i de föräldrar jag hade. Men sen när jag väl blev pappa, det var ju precis när jag hade avslutat min karriär, då kunde jag ju känna sen att fan, det här kanske hjälpt mig och räddat mig om jag hade blivit pappa 5, 6, 7 år tidigare. För det, man växlade upp på något sätt. Man blev vuxen, har jag väl alltid varit, men man blev vuxen på ett vuxet sätt. Och man såg saker som man inte ser när man inte lever i den världen.
Mm.
Så att det hade kanske varit jävligt bra för min aktiva karriär. Samtidigt så ska man ju inte sticka under stol med att det är... Så utan att vara utan sömn är ju den värsta tortyren som finns, va? Det,
jo tack.
Och det vet ju alla som då har en eller två barn. Och
jag är mitt i det.
Ja, så att om du sen då lägger på en dimension att du ska hoppa liksom världsrekordhöjder och träna 6 timmar om dagen, resa över hela jorden liksom, det jag vill ju tro att jag hade liksom vuxit i situationen och liksom gjort ett jävligt bra jobb, men samtidigt så det är ju, att inte få sova, det är alltså, det sänker ju även den bästa.
Nästa ord är terapi.
Ja, det har jag kört. Och är nu erkänner jag att det hjälper, att det är skitviktigt. Det hade jag inte haft en tanke på för 10 år sedan. Jag går så långt och säger att alla män borde verkligen få möjligheten att gå i terapi och få vägledning. Det är inte att någon sitter och löser problem för dig, utan att kanske få förklarat för en att vissa saker så är man inte helt dum i huvudet på, och vissa saker så har man en helt skev uppfattning. Och det är jävligt viktigt och skönt att komma till insyn med att, eller insikt med att ens egen person är ju liksom väldigt färgad av hur man själv har liksom byggt upp den liksom. Och det att man är ju rätt lika alla i grund och botten, så att när man sitter med en terapeut som kan förklara hur hjärnan funkar och varför den funkar på ett visst sätt och hur den borde funka, då kan man se sig själv på ett annorlunda sätt, och det tror jag alla mår bra av.
Vilken är den största nyckeln du har fått i terapin, tycker du? Största insikten kanske man säger.
Ja, nu har jag inte... Jag vill börja igen med terapi, och jag kommer börja igen. Jag har under det här året nu, när jag inte har druckit någonting eller gjort något annat, så har jag ju ältat med egna problem och funderat, och sen kunnat fundera utan att ha någon kemisk substans som förvränger, eller alkohol som förvränger. Och det behöver man verkligen, för det, även om jag har satt i terapi under en lång period, är man lite trubbig i huvudet så ser man inte, och man behöver inte tänka helt klart, och man behöver inte vara helt ärlig mot sig själv. Det känner jag nu att jag, och jag kör fast när jag inte har möjligheten att fly iväg på det liksom. Och det, därför så känner jag nu att nu hade jag varit väldigt mottaglig, och jag kommer fortsätta med det, för jag har väl kommit så långt nu att jag har väl kommit underfund med att, men jag kommer liksom aldrig bli riktigt lycklig eller riktigt hel. Jag kommer liksom, jag får acceptera att i den här vändan, det här liksom livet, så blev det inte så. Och det kanske är det jobbigaste, och det tror jag alla brottas med. Det är inte så jävla självklart att man ska vara lycklig. Det är inte så jävla självklart att allting ska liksom funka och det ska bli som man vill. Och det är lite jobbigt. Jag är 55 nu, och det är lite jobbigt att inse att nej, vad fan, det blir det inte. Och där behöver jag kanske hjälp då av en duktig att förlika sig med det och faktiskt acceptera att det... Och det, där kommer kanske då idrottsmannen fram i mig, att fan, man ska ju alltid kämpa för att nå en nivå högre, att man ska alltid vinna, eller man ska liksom göra det bästa ifrån sig. Men det, livet är inte liksom någon jävla tabell eller någon jävla match, utan... Ibland så är det väl bara så att nej, det kommer inte hända.
Du har varit nykter och drogfri i lite mer än ett år, va?
Ja, snart 14 månader.
Bra jobbat.
Tack.
Vad var droppen för dig? Vad var liksom när du kände att nu får det fan vara nog? Och har du känt så förut? Har du gjort sådana här försök förut?
Nej, alltså alla har ju, alltså det är ju var och varannan jag pratar med nu. Alla säger, ja men jag vill fan göra likadant, och jag har tänkt på det länge. Och visst fan har man försökt innan, vit månad. Och kör ju, alla säger, ja det tog man i februari för det är kortast månad. Och så vet man ju att man kör ju inte en månad, man kör ju 3 veckor och säger att ja men fan, det var inga problem. Jag hade ju lätt kört en vecka till, och så tog man en fylla. Så att jag har väl aldrig försökt riktigt. Jag har väl känt att det här är inte bra. Det här är inte liksom... Dels är det inte roligt. den här lilla perioden det är roligt på dygnet då, den motsvarar inte ångesten och nedturen som man får då kämpa med. Och sen ska man hålla god min inför andra och inte förklara att man har fan legat och lipat i fosterställning i 2 dygn. Det går ju inte att berätta liksom. Och, men jag tror nyckeln till det här, det är ju att alltså det är inte så jävla svårt, men samtidigt så är det ju skitsvårt. För att har du bara bestämt dig själv att fan det här ger mig ingenting, det här vill jag inte, då, alltså har du inte tagit det steget så kommer det aldrig funka. Du kan inte göra det för någon annan, du kan inte göra det för din fru eller din sambo, eller jag ska göra det för mina barn. För det blir pannkaka till slut, va? För du, alltså du måste ju där. Jag har fått höra att jag har varit så jävla egoistisk i mitt liv, vilket när jag sitter med min terapeut så säger hon, nej, du är inte alls egoistisk. Nu kan jag säga att den enda gången jag har varit fullständigt egoistisk, det är det här när jag bestämde att jag inte vill, alltså jag vill inte ha det livet längre. Och då är det bara mig själv det gäller, och då är det allt jag gör på dygnet handlar ju om att se till att jag inte hamnar fel igen. Och det innebär ju då att det man får kanske skita i högtidsdagar och massa sånt skit som är viktigt för andra då kanske, men som inte är viktigt för mig. Och så det kan jag köpa. Om jag blir kallad egoist efter det beslutet, så visst. Men
fast egoistiskt är det ju inte i det långa loppet. För att det är ju ett beslut som gynnar din dotter, dina, kanske dina nära och kära, tänker jag, också, eller?
Ja, det, men sen är det väl också lite beroende på hur mycket man har lyckats att förstöra innan. Nu har jag ju inte haft den, alltså den sjukdomsbilden att jag har liksom förstört så jävla mycket. Visst, jag har väl lyckats att skrämma folk och vad det nu kan vara. Men jag har liksom inte, jag har inte den sjukdomsbilden med alkohol och droger som, jag vet själv mina fallgropar. Jag vet själv liksom vad jag inte vill uppleva igen. Och det är mer ett självskadebeteende. Jag är så pass smart så jag vet att vissa saker ska man inte göra, och vissa saker ska man absolut inte ens fundera på. Och idag kan jag ju som då vuxen bara tänka efter, vad fan, varför? Vad liksom, vad är det som jag har försökt att uppnå? Men samtidigt så, det är ju så, du har roligare med sprit, du har roligare med måttligt intag av olika saker. Det är, annars hade vi inte hållit på med de här grejerna. Det är bara det att när du väl kommer till den punkten att det är nästan ett måste, det är nästan ett tvång, det är inte liksom det här att fan vad kul. Det blir, och det är där man säger att jag har ju läst väldigt mycket om alkohol, droger, påverka hjärna och nervsystem och allting. Det är ju bara att inse att efter många års nyttjande så kroppen är ju skitsmart. Kroppen lär ju sig på massa jävla sätt. Så det är ju inte det att det är sämre kvalitet på grejerna idag än vad det var för 10 år sedan. Det är bara att din hjärna är ju för fan bränd. Du har ju liksom förstört hela det.
Man är helt tömd på serotonin och dopamin och allt vad det nu är. Och jag såg faktiskt en artikel, det kanske var lite taget ur sitt sammanhang där, när du sa att man inte kan ha kul utan alkohol eller droger eller vad det stod. Och jag som har varit clean ganska många år blev så här, jag ryckte lite på näsan, för jag höll inte riktigt med. Men nu när du förklarar här så kan jag ju förstå din vinkel på det. Att självklart så, alkohol och droger var ju fantastiskt i början, annars skulle man inte fastnat.
Så är det ju.
Men sista tiden i mitt knarkan i alla fall, så var det ju inget kul kvar.
Nej.
Det var bara en jakt på den där första känslan. Och den här jakten kan man pyssla med i liksom 30 år och hela livet, tills man dör i värsta fall. Och det är så här, och det är så här, ju tidigare man fattar att man inte kommer nå den där känslan från förr, desto snabbare kan man ju faktiskt vända på livet.
Ja, som tur är vi ju vart fall vi flesta människor är utrustade med det här liksom, den andra sidan, ångest och på något sätt olika nivåer av logiskt tänkande. Så att när man gör de grejerna för mycket, den jakten du snackar om efter den där enorma känslan som aldrig kommer igen, så jag menar, man behöver inte vara så jävla smart för att fatta att är det ju inte någon som sitter och blandar ut grejerna så du bara får socker, utan det är ju någonting i din kropp som har ställts om.
Men det är just det som är beroendesjukdomen. Det är det som är det skeva, att hjärnorna, man är så besatt av att nå den där kicken att man liksom, det spelar ingen roll att livet rasar runt omkring en. Det viktigaste är, kan jag få känna den där känslan en gång till? Och det är det som är vansinnigt i beroende.
Men jag tror att jag har ju känt det så här fruktligt, så här, fan, man vill må bättre. Mm. Men jag vet inte, jag har ju jävligt lätt, jag har kanske alltid varit liksom så där tråkig och logiskt tänkande. Men det är ju inte så jävla svårt att bara stanna upp och tänka efter, varför får jag inte den kicken? Varför händer det inte? Nej, det är ju bara för att det finns inte i min kropp längre.
Nej,
det spelar ingen roll vad jag gör, så kommer jag inte få det.
Det är skönt för dig att du kan tänka så, för många har inte det i sig.
Jag tror vi alla har det på något jävla
kanske
sätt.
Men ja, ändå så knackar folk ihjäl sig av den här jakten liksom.
Ja. Nej, men det, nu har inte jag hoppat mellan grejerna på jag kommer ihåg när jag gick i skolan ute i Frölunda här, där det kom en pundare varje månad och stod in i aulan och höll ett föredrag om hur det började med folköl och sen lite hasch. Och sen efter en månad så stod han och sköt heroin på Frölunda torg. Jag vet inte om du är en sån sökare som då... då kanske du hamnar där, jag vet inte. Men jag tror om alla självklart har väl lite samma tänkande, men om alla skulle få i varje fall lite guidning, jag fick ju hjälp när jag la ner det. Dels så hade jag bestämt mig själv, och sen så fick jag ju alltså professionell hjälp hur både alkohol och droger, hur det, och jag hade ju sömntabletter och värktabletter och hur man fasar ut det, och det där är väl svensk narkotikapolitik åt helvete fel, för det dör ju mer narkomaner i Sverige än vad det dör i något annat land i Europa eller i världen till och med. Och det här liksom med eget bruk och inte eget bruk och att du blir brännmärkt som en narkoman. Fan, jag var i Stockholm för några månader sedan där de gjorde en sån razzia inne på en restaurang där. Alltså de här jävla civilslutarna som springer runt med ett flin och, alltså jag såg vissa killar de tog där hela livet var förstört liksom. Har de stått på toaletten och varit fulla och så fått i sig en lina och så utdragna och körda till polishuset och blir de liksom stämplade som narkomaner och de får liksom stå med de här hånflinande machoslutarna. Alltså är det verkligen inte det kontraproduktivt? Jag känner liksom att den här killen som jag såg som stod och grät som de släpade iväg, han hade säkert aldrig tagit en lina hela sitt liv, och han blev okej, han får skylla sig själv att han gjorde det då, men nu står det i alla hans papper. Det kanske, han kanske bor med någon, han kanske bor hemma. Jag menar, det är sådana konsekvenser. Istället för att man tar hand om människor som, för det är ju faktiskt en sjukdom. Det är de som hamnar snett, de behöver ju hjälp. Och de behöver ju ett alternativ. Nu när jag har slutat dricka, jag har ju fått höra i vissa förhållanden liksom att du måste sluta direkt, du måste lägga av. Och det, har man druckit så mycket som jag har druckit under väldigt många år, och även då tagit värktabletter och insomningstabletter och sömntabletter för att man har haft dålig sömn och allting, skulle jag sluta tvärt med allting, vad fan, det är farligare än att hålla på med det. Och det måste vi förstå i Sverige, att det är liksom, det krävs ju en helt annan politik. Om vi ska vara humana mot alla människor, då måste vi vara humana mot dem som kanske mår sämst. Och det är ingen som väljer att bli narkoman. Och det är självklart en narkoman sviker sina nära och sviker alla chanser de får, men det är ju så, det är ingen som vill göra detta. Det är liksom, det sätter ju sig så djupt i själen att det går inte bara att kliva av det.
Jag håller med, jag håller med. Vi kör nästa då, och det är ett namn, och det är Stefan Holm.
Ja, så det är så överdrivet att jag skulle ha någon hänga på.
Är det säger Stefan
inte
Holm?
Det? Nej, folk tror ju att jag ser rött när Stefan Holms namn nämns.
Men vilka tankar och känslor växer?
Nej, jag har alltså, jag, man måste inte komma ihåg. Om vi pratar om idrott, jag trodde att jag hade mött Stefan Holm 2 gånger. Mm. Det visar sig att han har ju statistik på att han hade statistik på att vi hade mötts 7 gånger.
Mm.
Jag har aldrig fått stryk av han, för jag var liksom mitt i min karriär och han var i början på sin karriär, så det fanns liksom ingen konkurrens där, utan han var juniorhoppare och jag var liksom världshoppare. Så där finns ingenting, någon konkurrens. Jag la av när han började bli bra, och sen så gick han vidare och vann OS-guld, vilket folk hänger upp sig då, att han är så avundsjuk för han har vunnit OS. Fan, jag har tävlat mot killar som har vunnit OS till höger och vänster. Jag menar, jag gick in och gjorde min grej, och jag har 3 OS-medaljer, 2 silver och 1 brons. Visst, självklart hade jag velat ha ett OS-guld. Det som alla då glömmer av, och det som det Stefan Holm också inte heller berättar då. Stefan har aldrig vunnit VM, det har jag gjort. Så liksom, vad är skillnaden? Han snackar om att han har bättre statistik på mästerskap. Nej, det har han inte. Jag ligger långt, långt före honom i AF och internationella friidrottsförbundets statistik. Det är saker som han säger som... Jag vet, jag sa till Stefan en gång för vi föreläste ihop. Och han är ju jätterolig, för han hittar på massa jävla grenar som inte finns. Och jag sa, Stefan, det hade ju varit jävligt klädsamt om du reggade en 20-30 sidor med statistik, fast inte i ditt namn. För alla dina grejer som du påstår, du hamnar ju på din hemsida när du söker statistik. Så att, hade det inte varit bättre att det låg utspritt på 30 sidor, som att inte fattar att det är bara du som håller på och skriver den här statistiken. Och det gillar ju inte han, för han fattar ju inte skämt. Så det finns liksom en konkurrens. Det enda, och det kan jag säga här nu, det vet jag inte om jag har berättat för någon innan, det enda som jag har jävligt svårt med Stefan Holm med, det är när jag släppte min bok för 10 år sedan. Då sitter jag på ett hotell i Stockholm och intervjuar av Stefan Holm i Aktuellt, tror jag det var. Aktuellt eller Rapport. Lokal-tv då, från Karlstad. Det står Stefan Holm då, och på frågan vad han tycker om bok. Ja, alltså när jag såg löpsedan så trodde jag, ja, Patrik Sjöberg, nu ljuger han igen. Det finns ingenting som han inte gör för pengar. Och sen så lägger han till, fast... Sen dagen efteråt, då trädde Jannik Trigaro fram, och sen så var det 2-3 killar till. Ja, då fick jag omvärdera det här, och då kanske inte Patrik ljög. Mm. Och det här sa jag till Stefan, jag träffade henne en vecka efteråt, eller 2 veckor, vi hade en föreläsning. Jag sa, vad fan, är du inte klok eller? Och han bara, vadå? Nej, men så kan du ju inte säga. Varför inte då? Jag tycker ju så. Så, men du tycker då att jag skulle sälja en falsk historia för att jag är så kort på pengar? Ja. Och det där är ju, det är ju något skevt i huvudet på Stefan Holm. Han har svårt att sätta sig in i andra människors känslor och så. Jag menar, även om han tycker det, man står väl fan inte på Sveriges största nyhetsprogram och säger, ja, jag har alltid undrat vad fan, han gör vad som helst med pengar. Då är man skev.
Nästa punkt är Farmen VIP. Vad väcker det för tankar i dig?
Det var rätt roligt. Det var ett jävla skönt avbrott. Jag var ute i naturen och vanligt dagsverke, jobba. Men sen var det ju väldigt... jag vet inte om produktionen hade tänkt så jävla mycket hur de skulle hantera oss. För de började då redan dag ett att hantera oss som vanliga Farmen. Jag har aldrig sett vanliga Farmen. Det enda jag sa när jag skrev på avtalet att jag vill inte ha en massa jävla bråk och massa intriger. Nej, det lovade de att det skulle vara en feelgood-program. Och sen så skit jag fullständigt detta. Men produktionen, de fattar ju inte. Jag menar, de hade ju en jävla massa personal som då de spelade in Farmen på ett annan jävla gård någon mil längre bort. Så de skiftade personal fram och tillbaka. Så den jävla personalen tyckte ju att vi var odrägliga jävla diver. Liksom, jag har inte sökt till Farmen. Jag har inte sagt upp mig från mitt vanliga jobb för att jag vill bli tv-kändis och åka runt och blanda drinkar på i Tranås och Värnamo. Liksom, jag hade bra betalt för att jag skulle göra ett bra jobb. Jag vill inte bli hunsad av någon jävla praktikant från Värnamo. Liksom. Och det där blev ju då konflikter hela tiden. Och där får jag ta på mig en väldigt stor roll att det blev väldigt taskig stämning mellan produktionen. Vi hade ju jävligt skönt och jävligt soft, vi som var med liksom i programmet.
Vem kom det närmast?
Ja, vi var en kärgrupp som, det var 6-7 stycken som redan från första början, vi bestämde vilka som skulle vara med på till slut liksom. Och det, jag blev ju utslängd, jag fick ju inte vara med hela vägen ut. Och det är fortfarande väldigt roligt.
Var det på grund av det här eller?
Nej. Nej. Det var lite andra saker som de inte...
Berätta nu.
Nej, jag kan lite nedslag bara. Det fanns ju då tydligen ingenting som vi skulle få äta mer än det här vi kunde vinna i de här jävla tävlingarna. Och där var de så jävla dåliga. De la då en jävla fasan eller vad fan det var som man skulle kunna vinna, men den fick ligga framme i solen hela jävla dagen innan de bestämde sig att de skulle filma det jävla inslaget. Så att mycket av de här jävla grejerna vi kunde vinna var ju härsket. Vi fick slakta en grisjävel som de inte ens hade kärl till. Och vi kunde inte ens liksom ta hand om köttet. Vi fick slänga en hel jävla gris. Det är ingenting de visar på tv. Bara för att, har ni ingenting där inne? Nej, vi har ingenting rent här inne. Vi kan inte stå och skära upp en grisjävel. Ja, men då kanske det inte blir någon gris då. Så jag menar, så att jag vet, jag och Amir, jag tog med mig Amir. Jag var den enda tillsammans med hon bondesökerfru som kunde då köra hästarna, i och med att jag är kusk då. Så att de sa till mig på produktionen att ja, alltså ni får ju söka av närområdet. Det kanske finns mat någon annanstans. Mm. Och säger man det till mig som kommer från Västra Frölunda, så är ju inte det att jag ska åka och leta för att hitta några blåbär någonstans. Utan jag såg ju framför mig, ja, den där jävla sommarstuga här är ju ett mål. Det är liksom där kanske det finns någonting. Så att vi åkte ju runt med häst och vagn där, och jag menar det fattas väl lite grejer hos folk som hade sina sommarhus och grejer där.
Ni bröter in alltså?
Ja, så... Sök närområdet för mig. Det är liksom ganska... Jag vet inte. Jag kan ju inte ta det på något annat sätt. Och det var ju väldigt mycket sådana här vardagliga sysslor som vi kom undan med. För att vi skulle hugga ved. Nu hade vi ju då Glenn Hussein som älskade att hugga ved. Han stod ju 8 timmar om dagen. Det hade han inte behövt göra. Det sa jag till han efter första dagen. För jag hade redan hittat ställen i hus med väldigt mycket ved. Mm. Så vi systematiskt tömde en jävla sommarstuga på ved och mycket olika roliga saker.
Vad tog ni mer? Exempel? Typ.
Ja, det var jävligt roligt. En dag, då tog vi en hel uppsättning med trädgårdsmöbler. Helt nytt med liksom. Och så gjorde vi en sån bonfire, en sån stor brasa ute på tomten. Mm. Och där kan man ju då ha lite synpunkter på det då. Produktionen tyckte då att det här ska ju se ut som att det är på 1700-talet. Mm. Och så sitter ni med liksom Julas senaste trädgårdsserie. Va? Så att det plockade de ju bort ganska snabbt. Men det där eskalerar ju med... jag menar, vi hade ju utedass som då dessutom var fullt när vi kom dit. Mm. Och de beordrar oss att gräva ett hål i marken och tumma de här jävla latrinerna. Och du vet hur det luktar, va, när det är varmt. Det är bara det att de hade ju inte en aning på att det är totalförbjudet att göra det. Så vi stod och gjorde en jävla grop där och grävde ner som fan och tummer. Ja, då kom ju det här jävla företaget som ska tumma ut i dasset. Och i vansinniga, vad har ni grävt ner det? Det är ju böter och bla bla. Så att hela den jävla produktionen, det var ett gäng idioter som bara spelade småpåvar och skulle bestämma över huvudet på alla. Så det blev ju för mig inga problem att bestämma vilken standard vi skulle ha på käket. Och så vi införde ju, vi hade så mycket grejer in i huset till slut så att det blev det sådär.
Är det länsat bygden?
Ja, plus det fanns många olika sätt att få in grejer dit. Mm. Jag ska inte avslöja hur vi gjorde det, men
kan du inte det, snälla?
Nej. Jag hade en kran i Jönköping som körde ut grejer till oss. Så pass kan jag säga. Men vi hade ju så mycket grejer. Vi hade ju så jävla bra där inne. Och vi hade inte klarat av att göra så bra tv om vi inte hade kunnat äta. Vi åt frukost, lunch, middag. Och sen hade vi fika. Och vi hade ju liksom öl, sprit. Vi hade allt. Mm. Och problemet var ju att det sprang så jävla mycket folk där hela tiden i produktionen. Det var liksom, jag vet inte hur jävla mycket folk de hade. Så att det var ju bara ett sätt att vara safe inne i huset. Det var att införa att produktionen var tvungen att knacka på dörren och vänta tills någon kom och släppte in dem i huset.
Mm. Och det lyckades ni bestämma?
Ja då. Och det var ju droppen för många i produktionen. Så nej, men vi tyckte det var för en... Jag var ju den som förklarade för folk att vi kanske inte ska ha en Ajax diskmedel framme, utan kan ni hälla upp det i ett kär så att inte någon ser att det liksom... Och det där var ju nog flera som... jag kommer ihåg att Glenn Hussein har satt med lösgodis och käkade mitt i en intervju liksom. Och det skulle ju inte finnas där inne. Jag menar, så det blev så här. Jag sa att bara för att vi ska kunna ha så här resten av tiden så måste vi införa regler. Och det blev då att produktionen fick inte komma in i huset utan att knacka. Mm. Men det klarade vi oss på, för att de gjorde bort sig själva. De hade lovat att de inte skulle filma på morgonen. Jag vaknade första morgonen och att jag hade en kamera liksom 2 centimeter från ansiktet. Mm. När de hade filmat mig när jag snarkade. Och jag var inte med på Big Brother. Det stod inte i mitt kontrakt. Mm. Och de hade filmat när någon tjej stod och bytte om i trosor. Liksom. Det är liksom brist på respekt. Mm. Så det var inga problem att säga att ni har liksom straffat ut det, så ni får knacka innan ni kommer in. Och då kommer någon att öppna dörren. Så det var ju jättesoft. Liksom det...
Jävlar, vilken spännande historia. Här tackar jag för det. Vad roligt att höra. Det är intressant att få lite insight på den här program.
Ja, det roliga var att vi hade ju så jävla mycket grejer kvar. Och jag kan ju säga nu, produktionen måste ju hitta ett gömman då efter vi var klara. Men vi funderar på, vad ska vi gömma allting? Och vi hade ju en sån, nu pekar jag precis som att alla lyssnare ser, men det var en kökssoffa i köket med samma lyfte locket på. Och där hade produktionen morgonmöte varje dag. Och det var så här liksom nästan från dag 3 att det var snack om att jag styrde något fusk. Men de kunde aldrig sätta fingret på det riktigt. Mm. Och det kan de ju få reda på nu då, att de satt ju på den här jävla soffan varje dag. Och där låg det säkert 200 kilo förnödenheter, allt ifrån socker, mjöl, pasta, ketchup. Sen hade vi jordkällare med kött och grejer liksom. Så att de var jävligt nära. De hade nästan rätt, fast ändå långt ifrån. Men de satt på allting som de borde ha hittat.
Mm. Ja, ska vi gå vidare?
Ja.
Ja, det var väldigt intressant här. Jag tar vi nästa namn då. Och det är Javier Javier Sotomayor.
Javier Sotomayor.
Mm. Hur reagerade du när han? Visst åkte han fast för doping ganska många år senare, var det inte så?
Ja, han åkte fast två gånger till och med. Jag känner ju Javier. Javier kommer från Kuba. Kuba är en stängd nation. Individen har inte mycket att säga till om. Jag känner Soto sedan väldigt länge tillbaka och han skulle aldrig erkänna någonting. Och det beror kanske på att han kanske inte vet att han har blivit manipulerad av staten. Eller också så vet han, det är skitsamma. Men det finns inget ont i en sån som Sotomayor. Det är liksom inte... Men han har växt upp på sån ställe. Det finns liksom bara en sanning, en verklighet. Och det är klart att han börjar ju inte med liksom hormoner. När han åkte fast när han var 30, tror jag. När det är slutet på hans karriär. Det är en sån här lång historia att det var exilkubaner i Miami som hade blandat i hans sportdrickare. Alla de här helt omöjliga historierna. Det är klart att han testades positivt. Men sen gjorde ju då internationella förbundet någon jävla kovändning och släppte ut han efter andra eller halva tiden och på grund av gott uppförande liksom. Det har aldrig hänt och kommer aldrig hända någon annan, så att det är lite smutsigt. Samtidigt så, om vi ska gå tillbaka till Stefan Holm då, han har ju också suttit i tv och sagt då att nästan alla på Patrik Sjöbergs tid var ju dopade. Jag tror i och för sig Patrik Sjöberg inte var dopad. Alltså, en sån grej slänger han ut sig utan att få motfrågor då. Nu, historiskt sett så kan man ju titta på höjdhoppet. Ja, Sotomayor åkte fast. Under mina 20 år i världsscenen, det var en grekisk höjdhoppare, tror jag, som åkte fast. Som var det 2,24. Så var det en finsk höjdhoppare som hoppade pissdåligt, 2,20. Det är de enda som jag kan komma ihåg åkte fast för doping. I då friidrott i stora hela, där det åkte fast väldigt mycket folk på 80-talet. Så att höjdhoppet skulle vara smutsigt, att det skulle vara... Det är ingenting som jag kan skriva under på. Nej. Och tyvärr då så åkte ju Soto... Hade han åkt fast när han då var som bäst? Ja visst, då kunde vi ta upp en diskussion. Men han åkte fast när han var på väg ner och han var inte bland de bättre i världen, utan han var dussinhoppare nästan.
Okej, och nästa är också ett namn. Ida Ovmar.
Ja, vad är det med det?
Ja, men det är, jag frågar dig, det är den här leken. Okay. Vilka tankar väcker det i dig?
Ja, vacker kvinna.
Ja. Någon dejtar en tag, eller?
Dejtar hon någon tag?
Va? Jag frågade dig, dejtar hon en tag? Man får räkna med frågor när man blir intervjuad.
Dejtar man, eller vad fan?
Jag vet inte.
Jag vet inte om jag har dejtat någon överhuvudtaget. Dejtat, ja.
Hade ni fling, kanske man säger?
Ja, vi hade jättetrevligt. Eller jag hade jättetrevligt i alla fall.
Mm. Varför rann du ut i sanden då?
Ja, du. Bra fråga.
Var han ömtå eller?
Nej, absolut inte. Nej. Jag frågar henne.
Ja, jag ska fråga henne. Jag får intervjua henne också då.
Ja, gör det.
Ja. Vi går vidare. Nästa är också ett namn. Jimmy Åkesson.
Jag har träffat Jimmy Åkesson. Vi har intervjuat Jimmy Åkesson, jag och Elaine Eksvärd. För vi hade ett projekt där vi skulle göra en dokumentär om... barns säkerhet och hur politiker ställer sig i de här barnrättsfrågorna. Och vi intervjuade faktiskt alla partiledarna förutan sossarna, för de hade inte tid. Och Moderaterna hade inte heller tid för honom. Men Jimmie Åkesson, han var ju enda som... Nej, det var någon till som hade Säpovakter med sig. Men han hade med sig 3 Säpovakter, tror jag. Och... han var rätt cool faktiskt, rätt rolig. Man märkte ju att han... Det kan ju inte vara lätt att ha ögonen på sig hela tiden, så att och kanske då bli utpekad som nazist, rasist och alla de här argumenten som han själv inte kanske har fått skriva under på, eller som han själv kanske inte håller med om. Vi träffade han på en skola på Söder där det var rätt så mycket invandrarprocent, och det var inte någon som missade att han var där. Det var liksom 600 elever som stod och skrek liksom, och det, man märkte att det, han var ju tagen på sådana, det är nog svårt att förbereda sig med sådana saker. Mm. Men jag, som jag minns, så i de frågorna som rör barn och straff, hur vi tar problematiken med övergrepp på barn och det här som jag jobbar med och som jag brinner för, så var han väl en av de bättre alternativen. Sossarna var fruktansvärda. Vi fick barnministern istället för Stefan Löfven, och hon var så jävla pissdålig. Hon kom dit opåläst och alltså hon gjorde bort sig totalt. Åsa Regner, som då jag hade jobbat med innan, hon var då chef för RFSU och sen då blev barnminister. Hon gjorde så jävla dåligt ifrån sig. Så att hade vi fått sända den här dokumentären, som tyvärr inte blev någonting av, det hade varit förödande för henne. För att så jävla, där visar verkligen politikernas fula ansikte liksom, när de är totalt verklighetsfrämmande och inte bryr sig överhuvudtaget.
Mm. Okej, okay. Och sista punkten då på den här lilla leken som jag har kört är Zlatan.
Mm. Han är ju en exceptionell fotbollsspelare, idrottsman. Jag har alltid tyckt att han, det finns väl vissa perioder där det går lite sådär. Jag har svårt för det här, folk som jämför sig med Gud, i och med att jag är ateist själv. Jag har svårt för de där liknelserna, men han är ju en sån otrolig, alltså, fotbollsspelare. Sen är han ju en atlet, att han kan hålla sig under så många, många år. Och det är självklart att är man så jävla bra, då får man ju automatiskt ett självförtroende som är, det är ingen jävel som kan ta ifrån honom att han är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna och en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Vi ska vara stolta att vi har, att vi kan hävda oss, en liten jävla pissnation uppe i norra Europa som har en fotbollsspelare. Det är ju inte ens naturligt för oss att spela fotboll liksom. Det är ju fan, det är ju tundra sex månader om året.
Ja, jag håller med. Jag är också stort Zlatan-fan. Ja. Jag håller helt enig. Okej, avslutningsvis så ska vi köra lite snabbfrågor här då. Ja. Vi kör paradrätt.
Oj. Har jag ingen. Jag äter...
Har du ingen specialitet som du är bra på att laga, som du känner att när du tar hem en tjej på en dejt, vad lagar du då?
Fan vad du håller på med dejt. Renskav då.
Ja, vi var inne, bra
på,
svar.
Vi var inne på Norrland.
Ja, bra svar. Ja. Vadå? Dejta är väl kul. Är du singel förresten?
Ja.
Mm, okej. Okay. Vad missbrukar du?
Treo missbrukar jag. Mm. Jag har gått ifrån ett stort missbruk av smärtstillande i alla olika former, och jag var väldigt fast på Treo Comp under nästan 20 års tid.
Inget bra alltså.
Nej. Nej, men det har jag klivit av för många år sedan nu. Det är nog en 4, 5, 6 år sedan. Mm. Och jag skulle må dåligt om jag tog en treokomp nu. Men däremot vanliga tre, och det är väl det enda jag har kvar i medicinväg som jag personligen ska fasa ut när jag väl känner för det. Jag höll på med nässpray jävligt mycket innan, och det är ju fan alltså. Det hjälper ju inte till slut.
Nej. Hur mycket treo blir det?
Ja, det blir nog en... Jag vågar inte säga det.
Jo, ärligt.
Nej, jag vågar inte säga det, för det
är... Ett rör om
nej, men sådana som jag... Jag vet inte hur du är själv.
Som du förmodligen.
Ja, men alltså när man läser på en förpackning 4 tabletter per dygn, då tänker jag att Det är ju bara idioter. Du kan ju lätt dubbla det. Och det är ju säkert inga problem att trippla det heller.
Kör du ett rör om dagen?
Nej, det gör jag väl inte. Men det är det här. Jag var uppe i ett rör tre och komp om dagen. Mm. Men det är ju att du får ju verk av själva, alltså det som substansen som är i treon.
Jag vet. Ja, vi går vidare. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Jag kan vara jävligt slö i många sammanhang. Mm. Samtidigt är det en styrka, så att jag är lite sådär ambivalent.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom som du kanske inte är så bra på egentligen?
Nej, men där är... Man ska aldrig avslöja det man inte är bra på. Attack är alltid bäst, så att jag har alltid haft ett jävligt bra självförtroende. Så det jag inte är bra på har jag alltid fått det till att låta eller se ut som att jag är bra på det. Mm. Och det är många som backar redan i första stadiet. Så att det har jag lärt mig. Man vinner mycket på att bara...
Att hålla det för sig själv.
Ja.
Ja, okej, då avslöjar vi inte det då. Ångesttrigger.
Oj. Ja.
Nemos frågor om dejtande.
Nej, det var ordet dejta. Jag har aldrig använt mig av det. Jag vet inte,
generationsfråga.
Ja, generationsfråga. Ja. Nej, men ångest, det är väl vad man själv... Har man åsamkat en själv ångest, så är det ju... Det var väl sprit, droger, annars ångest... Jag tycker det mesta är ångest nu med den jävla corona och hela skiten. Men...
När grät du senast?
Det kan faktiskt... Ja, det är inte så många som vet det heller kanske. Men det hände att fan bara blivit jävligt blödig när man tittar på någon film eller någonting. Eller jag kan gråta när det är någonting som man känner igen sig. Det behöver inte vara kanske... Det behöver inte vara något ledsamt, utan det kan vara någonting som något fint.
Mm. Vad lägger du mest pengar på?
Ja, nu har jag inte så mycket pengar. Jag tjänar inga pengar. Jag har färdigt jobbat sedan i februari. Så att, men historiskt sett så har jag väl lagt sjukt mycket pengar på bilar. Sen har jag skofetisch. Jag köper mycket skor och har köpt väldigt mycket skor. Mm.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
Jobbig dyker upp både från det offentliga och från dina kompisar. Nej, men jag kan vara jobbig på ett bra sätt. Mm. Eller nej, men jobbig på ett jobbigt sätt, självklart. Om jag sätter den sidan till så kan jag vara skitjobbig. Det är ju ett försvar på offentliga bit. Jag bryr mig inte om vad folk tycker om mig som inte känner mig. Så att då kan jag vara jobbig, grisig, idiot. Det spelar ingen roll. Mm. Men folk som känner mig, ja, det är nog... Jag är ju fel person att fråga. Det är klart att det är ju alltid lätt att säga att underbar, fantastisk... Men jag tror de som är nära mig, de vet... Var jag finns någonstans. Och det tycker jag är... Jag vet var mina kompisar är någonstans. Och det är jävligt viktigt.
Sista frågan då, den lyder så här. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Foppatoffler, Ullared, Böda camping. Men det är... Min gode vän Bobo Krull som jobbade många år med Ullared som inslagsproducent. Han säger det, men Patrik, det är ju, du måste tänka på en sak, att de du ser i rutan på Ullared, det är tvärsnittet i Sverige. Så är det med det.
Ja, Jan Emanuel brukar säga. Tjena. Du, vi är klara.
Ja.
Hur känns det här?
Ja, jobbigt. Ja,
varför det?
Nej, det var soft.
Ja, vad bra. Jag är supernöjd.
Har jag med?
Ja. Tack för idag, Patrik Sjöberg.
Tack så mycket själv.
Hej då!
Hej!